Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och kollegan Ulf Pettersson som är här och pratar. Välkommen Ulf.
Tack ska du ha, Agneta.
Vad tycker du vi ska prata om idag då?
Vi kanske ska prata om bolagsrapporter, ganska mycket faktiskt. För det är ju, ja, med den här slutet av den här veckan så ebbar det ut rejält. Men det har varit bra tryck den här veckan, riktigt bra tryck med rapporter. Och sen får vi kanske prata lite om ECBs räntehöjning, vad den kan ha för bäring på Riksbank och på våra svenska banker. Och sen så får vi prata lite om nästa vecka som blir också bolagsintressant, men då kanske det skiftar fokus ännu mer mot makro- och Fed-beskedet.
Det gör det, plus att vi har några case med oss också. Det vet jag att du har lite i bakfickan här. Och jag har också ett bolag som jag tänkte prata om. Och som vanligt är det fredag och klockan är 10 så att ni vet vad vi vet. Denna veckan så är börsen ner runt 1%, men det har gått upp senaste veckan. Så OMXS30 ligger på 1947 nu ungefär. Och vi får väl säga att det har hänt väldigt mycket. Du kommer ju direkt från tv-studion. Mm. Vad är den viktigaste rapporten som har kommit nu på fredag morgonen?
Den jag tror kommer toppa tidningen, om man säger det. Om vi nu toppar tidningen med en bolagsrapport, så blir det nog ändå Electrolux, eftersom de ska genomföra ett större besparingsprogram där på 4 000 personer. Det ska kosta 1,5 miljard, och i samband med det så rapporterar man då en förlust för tredje kvartalet, vilket inte var väntat. Det var väntat en rejält svag rapport, men ändå ett plussiffror, men det blev det inte. Och det är nedgångar på de flesta marknader, och konsumentens vilja att köpa vitvaror har minskat dramatiskt här senaste månaden, berättade Electrolux om.
Ja, och det är ju inte bara Electrolux som har dramatik här vad det gäller konsumenterna. Amazon kom ju med rapport igår efter USA-börsernas stängning, och där spådde man den svagaste försäljningstillväxten i företagets historia, och de väntas bara växa liksom mellan 2-8% fjärde kvartalet. De guidade då på en försäljning på 140-148 miljarder dollar mot väntat 156, så den gick ner 13% där direkt när det kom.
Och det är inte bara försäljningen som är svag, det var ju resultatet var ju en halverad vinst Q3, och för Q4 så är man väldigt försiktig med guidningen, för där varierar resultatet mellan 0 och 4 miljarder dollar i rörelseresultat. Så de är väldigt, väldigt osäkra om hur folk kommer hantera sina plånböcker här mot slutet av året.
Och det är klart, det visar ju hur stor osäkerheten är faktiskt nu i marknaden, för de brukar ju ha ganska bra koll.
Ja, de är så stora och finns överallt, så det är en väldigt bra känselspröt, deras prognoser. Så det är såg man ju, som sagt, så nedgången 13% här, och annars har vi haft den här börsveckan, det har känts som att börsen har velat gå ner, men sen så har det ändå vänt upp mot slutet av dagen. Vi har haft liksom flera dagar där vi har varit ner nästan 1% och stänger liksom i stort sett plus eller plus minus noll och sådär. Så, men ja, jag vet inte, det här, om jag fick gissa, så känns det som det här bull market rallyt som vi varit inne i nu ett par veckor har ebbat ut, och att vi ska ner igen. Men det avgörs ju väldigt mycket av exempelvis hur Fed uttalar sig nästa vecka.
Vi ser ju det att rapporter i linje med förväntan räcker inte riktigt. Nej. Det såg vi på Hexagon igår, att de kom en okej rapport, det var enligt prognos, men ändå så åker aktien ner.
Ja, det gäller ju i USA där det fortfarande är så att bolagen slår förväntningarna, men det är inte det som är det viktiga hur de gjorde under tredje kvartalet, utan det som helt och hållet skulle jag säga påverkar kursutvecklingen på de amerikanska enskilda bolagen, det är utsikterna för Q4. Och till skillnad från i Sverige så ger ju alla bolag prognoser på kvartalsnivå då, så då blir det det som avgör. Och där har det ju varit svagt egentligen, merparten har varit svagt faktiskt.
Sen en annan stor händelse, eller det var väl i och för sig ganska väntat, att ECB höjde räntan igår med 75 punkter till 1,5%. Det visste vi ju att det skulle komma, men det får ju stora effekter framförallt på bankerna som nu då kan placera överskottslikviditet hos ECB och få ränta på pengarna, vilket de inte har fått på många år. Det har ju till och med varit att man har fått betala för att sätta in pengar där. Och det här kan fortsätta. Innan den här höjningen så skickade storbanken ECB ut igår ett brev där man skrev att man tror att de kan höja ytterligare 0,75 i december och 0,5% i februari, vilket då ger en ränta på ECB på 2,75. Och det är ju väldigt raskt marscherat här.
Det är det. Sen så gick ju faktiskt marknadsräntorna ner lite grann igår, och det har väl att göra med att Lagarde där hon sa ju precis som så att räntehöjningar, fortsatta räntehöjningar följer, men det var ändå så där möte till möte, så hon, ja, det uppfattades något mjukt då, men sen har vi här på morgonen då fått stark BNP-statistik från här i Sverige, eller stark, men den är bättre än väntat i alla fall, och då blir ju blickarna på Stefan Ingves om han ska höja 75 punkter, eller om man till och med ska slå till med en 1% höjning, med tanke på att de har så få möten, så får de ta i lite extra varje möte helt enkelt. De har ju bara 6 möten Riksbanken.
Aha. Och en annan grej också som jag tror var lite mjukare, däremot att man inte säger någonting från ECB om när man kommer att börja minska balansräkningen, vilket också är något som ligger i pipen. Och det är ju viktigt också, för det har ju varit väldigt mycket likviditet i det finansiella systemet nu, så börjar de dra tillbaka dem, så kommer det ju också få stor effekt.
Ja, precis, för det har vi har ju haft lite så att säga likviditetsbekymmer över den svenska obligationsmarknaden och sådär, så ja, vi får se, det är spännande tider. Men ska vi återgå lite till rapporterna som vi är ju först och främst, du och jag, Agneta, mikroekonomer eller företagsbevakare.
Precis. Jag kan ju ta mina två största då som kom i veckan. Det var ju SEB och Swedbank, och bägge två överträffade ju förväntningarna ganska mycket. Framförallt så var det ju räntenettorna som var enormt mycket bättre än förra året vid den här tiden. SEB var det en ökning på 35% och i Swedbank var det 23%. Mm. Skillnaden i de här är att på SEB var det mycket att inlåningen hade ökat väldigt kraftigt, att det var företag som har satt pengar på banken i väntan på vad de ska göra av de här, eller de kanske behöver dem i verksamheten längre fram. Medan för Swedbanks del så var det mycket att det var på utlåningssidan, men också att man hade då goda marginaler på inlåningen där man har en större andel från hushåll och sånt där. Plus att Swedbank är ju tillsammans med Handelsbanken den största bolånebanken. De har haft problem med bolånen under ett par år där man inte har liksom lyckats hålla sina marknadsandelar. Men nu gör man det. Sen senaste halvåret har man till och med haft lite bättre än sin marknadsandel. Så de ligger kvar nu och har en total marknadsandel på 23%. Mm. Och det är bra när vi går in i sämre tider också, för den där är en bra stabilitet i verksamheten. De här svenska bolånen står ju för 51% av deras utlåning.
Mm.
Men däremot i SEB så är det bara 26%. De har ju mycket mer stora företag och sånt. Så deras vinster är ju lite mer lättrörliga kan man säga.
Just det. Men, och räntenettot överraskade positivt. Vi visste att det skulle liksom att islossningen skulle ske där nu egentligen, där kvartalet. Men det blev mer än väntat. Men jag tyckte även provisionsnettot höll uppe bra med tanke på de väldigt svaga aktiemarknader vi har haft under hela året och även tredje kvartalet.
Det har då både provisionsnettot och finansnettot på SEB hölls ju upp också av att det var mycket stor aktivitet på det här. Med andra så här säkringar med valutasäkringar och råvaruhedgar och sådana här saker. Och även SEB har ju en stor verksamhet som heter custody, som är att de förvarar värdepapper åt andra och som de då får provisioner för att de gör det där, vilket också var bra. Däremot var det ju tapp vad det gäller för, vad ska man säga, corporate finance-delen och sådant som har med kapitalförvaltningen att göra. Medan Swedbank då, som har en större andel liksom från fondförvaltningen, de har ju det här fondbolaget Robus som är då marknadsledande i Sverige med en andel på 21%.
Mm.
Där följde bara deras förvaltade kapital, de minskade bara 10%. Och det är ju bra med tanke på hur börsen har gått. Och de hade också inflöde på 22 miljarder som hjälpte till då. Mm. Vilket också gjorde att de hade, då hade faktiskt en bra utveckling på Swedbanks provisionsnetto på grund av det. Så det är lite olika delar i de här.
Och i Swedbank har vi ju väl, hade vi väl lite valutaeffekt också. De har ju ändå en del verksamhet utanför Sverige där i Baltikum.
Ja,
där...
båda två har faktiskt verksamheter i Baltikum. Mm. Men för Swedbank var det också en ordentlig uppryckning i den baltiska bankverksamheten. Mm. Där ökade faktiskt rörelseresultatet 58%. Mm. Och där har de också mycket inlåning. Och ECB ligger ju lite efter Riksbanken. Så att där har du också fått lite skjuts nu som släpar efter lite.
Men kursutvecklingen var inte lika rolig. Swedbank, eller SEB tappade på sin rapportdag. Swedbank var väl i sig upp, om jag kommer ihåg rätt, men det var inte särskilt mycket.
De har gått upp innan, får man väl säga. Handelsbanken började ju förra veckan och drog igång det här, och sen har alla hängt med upp. Och att SEB var lite mer försiktig och Swedbank lite bättre beror nog på det här, som sagt var, att de intäkterna är lite mer flyktiga som SEB hade just nu.
Plus att Torjeby, vd på SEB, var väl ganska tydlig med också att vad han sa, vi mår inte bra, eller vad han sa, han ville inte jubla över det här, utan han såg framtiden då med pressade konsumenter och en lägre konjunktur och sådär.
Och det ser ju alla bankerna egentligen i företagens beteende, att det de lånar nu mycket, företagsutlåningen har ju gått upp jättemycket i hela Sverige med 17% senaste året. Och det är ju inte, de lånar ju inte för att investera i nya verksamheter, utan mycket är ju rörelsekapital för att de vill ha krediter säkrade nu om det blir sämre tider. Mm. Och det är ju inte lika främjande, så att säga, och lika roliga ändamål som när man investerar i tillväxt.
Nej, så är det.
Men ja, här är ju faktiskt en nyhet till där som kom igår lite i skymundan, som har bäring på Swedbank. Kan du tänka dig vad det var?
Ja, det var nog från Köpenhamn och Danmark då.
Precis, det var ju så att Danske Bank har ju också haft stora problem med penningtvätt i Estland, vilket är en följetong under många år. Och amerikanska myndigheter har hållit på att utreda dem, och det kommer med stor sannolikhet bli böter därifrån. Innan har man inte kunnat säga så mycket, men igår gick man ut med det och sa att man reserverade 14 miljarder danska kronor för då amerikanska böter. Och innan har man sagt av 1,5 miljard för några år sedan. Och det fick ju marknaden här att jubla och skickade upp aktien 12% igår och 2% idag. Och det man tänker är nu att nu tror de att det här kommer att vara klart innan årsskiftet, och man gör uppgörelser med de här myndigheterna, och sen kan man lägga problemet åt sidan. Mm. Och för Swedbanks del då så har ju de utreds de utav samma myndigheter. Mm. Vad vi vet så här långt är ju inte problemen lika stora. Så om det blir böter, så borde de bli lägre då än vad det är hos Danske.
Och det var 20 miljarder, 15 danska blir 20 svenska ungefär.
Precis.
Och så blir det lite mindre i Swedbank då, om de har haft mindre problem. Å andra sidan så hade Danske Bank redan satt av...
1,5 gjorde de. De hade också lite till danska tillsynsmyndigheter och
20,
sånt där också.
Så då är liksom bästa gissningen är 10, 12, 13 miljarder för Swedbank då.
Ja, och landade ungefär på de nivåerna. Då är det inga problem, så att säga, för att det klarar de av utan att behöva ta in nytt kapital och utan att riskera att komma under de här nivåerna på kapital som myndigheterna vill att de ska ha. Och tittar vi som prognoserna ligger nu, så kommer Swedbank tjäna 21 miljarder i år, 23 nästa. Så att sätter du i proportion till det, så är det hanterbart. Ja. Och det som hände också när de här problemen dök upp var ju att både Danske Bank och Swedbank sänkte sina utdelningspolicy.
Just det.
Swedbank har ju delat ut 75% av vinsten fram till sommaren 2019, och då sänkte man till 50%. Mm. Så jag tror ju också att när det här väl är överklarat, så kommer Swedbank att kunna gå tillbaka till den här högre utdelningsandelen igen.
Och framförallt så blir man av även med lite advokatkostnader. Det kostade väl en halv miljard eller något.
Ja, precis. Så att det är ju, så det vore väldigt skönt. Sen ligger de efter Danske Bank, ligger mellan 6 månader och ett år före de här utredningarna. Så att, men det är i alla fall en liten del, tror jag, det hela.
Och jag såg att Swedbank nog steg här även på fredag morgon, trots att vi har en ganska svag börsutveckling med 1% ner ungefär. Ja, det har ju varit så mycket rapporter. Jag har suttit i sändning då, i tv-sändning ett par timmar om dagen här, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så det är mycket att smälta. Det har varit ganska stora rörelser faktiskt på en hel del bolag. Sämst hittills är väl Viaplay kanske.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Var ner 25%, men även Arjo här på morgonen var ner 15% när jag gick in i studion. Så lite sånt där. Sen har vi haft uppgångar då. ITAB från Jönköping som gör butiksinrednings eller sån här, vad ska man säga, inpasseringsgrejer bland annat, är upp 25% på en rapport. Det är lite sådär att man, ja det har vi sett, vi såg Desinio det här, det kanske är den riktiga rökaren, var väl upp 40% eller något. De här som gör, säljer tavlor på nätet, posters på nätet. Och det blir ju så i en rapportperiod när ett bolag som liksom, när man har räknat med stora nyemissioner som helt plötsligt levererar vinst och inte kommer med några nyemissionsbesked, då kan det bli sådana där rörelser.
Men det var väl en sån där aktie som i stort sett var utraderad, ja, innan det här. De har ju tappat enormt mycket,
ja,
innan.
Ja, det har de. De hade ett börsvärde på ett par hundra miljoner och en nettoskuld på 1 miljard. Så blir ju en otrolig hävstång i en sån aktie om det går åt rätt håll. Och det blir ju samma hävstång om det går åt andra hållet.
Jag tycker det är lite av en röd tråd den här rapportsäsongen. Att de här som var riktiga pandemivinnare, som sedan särskilt då har haft problem med leveranser utan elektronikdelar och såna här grejer som du har Mips och Thule och såna här saker. Mm. Att sådana har straffats väldigt hårt nu för de var så högt uppskickade innan,
ja,
om man säger så.
Ja, och det blev ju, om man varit med ett tag så har man varit med det förut, men man tror ju aldrig att det ska hända igen, men det gör det hela tiden, hur vi kan få se en sån fantastisk omvärdering på en del bolag som, alltså vettiga bolag som tjänar pengar som går ner 60%, 70%, 80% på ett år. Men det händer inte så ofta, men var 50, var 10 år så händer det någonting som gör att det ramlar ner så. Det har det gjort i år då för många av dem. Ja. Men ska vi titta vidare lite på casen och se vad vi har med oss idag?
Ja, precis. Jag tog ett case faktiskt, ett bolag som kom med en svag rapport igår som jag tycker att kanske är lite överdrivet. Det är ju de här Core som jobbar med fastighetsförvaltning, eller vad man ska kalla, man tar hand om själva fastigheterna, ja, åt företag. Det är receptioner och det är städning och det är drift restauranger och allting sådant liksom. Och de har ju många storföretag bland sina kunder och sköter i princip alltihopa det här. Under pandemin så hade de väldigt tapp vad det gäller det här med personalmatsalar och liksom leverans utav fika och såna här grejer. Men för övrigt så rullade det på. Det är ju sådana här med stabil tillväxt och de har ofta långa kontrakt som löper på 4 år. De har hög förnyelsegrad på de här också. Det är inte så ofta att de tappar, nej, stora kunder. Ibland gör de det, de tappade en stor del av det här norska Equinor här om året och då fick de en dipp på det. Och sen plockar de in nya kunder och där har de ju ofta så att när de tar in nya kunder så är lönsamheten längre i början för det tar tid liksom att starta samarbete och det kostar lite mer och sådär. Och det är den effekten jag tror vi såg här nu i det här kvartalet. Det var en svagare rapport. Omsättningen på 2,8 miljarder var 5% lägre än väntat. Men 14% bättre än förra året. Men bryter man ner de där 14% var det bara 1% organiskt. De har som mål att växa 4-5%. 10 förvärv och 3% valuta. Och det man hade då var att flera nya kontrakt med lägre marginaler i uppstart. Och där har de 2 riktigt stora danska kontrakt. Det här DSB som är typ SJ, så här transport och färger och grejer. Och något med ett statligt som heter Byggnadsstyrelsen. Och det är ju sånt som kommer löpa på nu under många år. Men just nu så drar det ner då. Så rörelsemarginalen var 4,4% mot då 6,2 Q3 förra året. Så att det blev man besviken på. Aktien åkte ner 20% igår och 3% idag till 59 kronor. Mm. Och tittar man på, jag tror inte det här slår jättehårt på nästa års prognos. Så här, så att, drygt 5 kronor i vinst nästa år ger ett P-tal på en bit under 12. Mm. Och det är väldigt lågt om du tittar på hur de har värderat historiskt. Så jag tror det här kan vara nu ett bra tillfälle att plocka upp de här. Och kanske inte idag, men under det här kvartalet faktiskt. Vad har du med dig för grejer idag?
Jag tar med mig 3 aktier, så jag får vara lite kortfattad här.
Du ska ju alltid vara vast.
Ja, jag börjar med då den här som vi brukar prata om, veckans aktier kan man väl säga då. Det är måndagens aktieanalys som vi har i tidningen varje måndag. Och då var det min tur att skriva, och då skrev jag om Alimak. Bygghiss, transporthissföretaget uppe i Norrland som jag satte köp på. Aktien har gått ner 60% här från toppen egentligen. Den går ner 30% sen i augusti när jag skrev. Och anledningen att den har gått så svagt är inte att det har kommit med dåliga rapporter, för Q2-rapporten var riktigt bra. Stark orderingång, god vinsttillväxt. Q3-rapporten var minst lika bra med en vinstökning på 25%, 10% organisk tillväxt. Utan det som har sänkt är då ett jätteförvärv som de ska göra för 5 miljarder ska de betala för ett bolag här, och de själva är värda 3,5, så det är ju liksom mer än dubbelt så dyrt som Alimak. Och den har sänkt aktien riktigt, för det väntar då en ny emission här i början av nästa år för att finansiera det där. Man har inte fått klart affären än, får man väl säga då. Det är därför det inte har skett redan nu då. Men jag tycker att nedgången som har varit är kanske berättigad med tanke på att hur vi har sett hur bolag har liksom tagits emot när de gör storförvärv sista tiden här. Och det är en stor nyemission, det kommer säkert bli en nyemission 1:1. De ska ta in 2,5 miljarder, så det är klart att det kommer finnas en och annan investerare som inte vill så att säga dubbla sitt innehav i antal aktier i alla fall i Alimak. Och sånt där brukar pressa, men jag tycker kurspressen, särskilt i ljuset av de starka rapporterna som har levererat de sista 2 kvartalen, är överdriven. Så, då, så att jag köper dem och tror på ett lyft på kanske 20-25% där. Det är klart att det är ju lite, de märker väl också av konjunkturen, men hittills är orderingången jättebra. Och sen tar jag då 2, jag är med numera med i drömportföljen också, vår Dagens Industris stora aktietävling som löper fram till december här. Jag kommer vara lite sen i starten, så jag gjorde min portfölj i början av veckan.
Ja, vi får väl göra lite reklam för det. Det kan ju de som lyssnar faktiskt också vara med och tävla med dig där.
Och man kan vinna 100 000 kronor om man vinner, tror jag det. Så det är absolut, och kostar inget att vara med heller. Så det är bara en gratis.
Bara in och anmäl er. Och sen kan ni ju följa Ulf och andra där och se vad de gör för förändringar i portföljen. Det kan också vara kul.
Precis. Och så kommer jag skriva om dem också på sajt och kanske tidning och sådär. Men följ gärna mig. Får vi se. Hittills består portföljen av Clas Ohlson. Så jag tycker jag har dippat för mycket och kommer bra septembers försäljning. Jag köper Nibe som kommer med rapport senare i november som ramlade ner rejält efter en sån här blanka rapport. Enea, programvaruföretaget som kom rapport i veckan, också har haft en svag utveckling men steg faktiskt lite på rapporten. Skanska och Scandic Hotel, så ska jag prata lite mer om, så gör det om de 2 sistnämnda som kommer rapport i veckan. Och jag tyckte Skanska var riktigt, riktigt bra. Bästa byggbolaget, steg var uppe över 5% på rapporten. Finns mer att ta där som jag ser det. Jag kommer inte sälja den än i min portfölj. Orderingången var upp 50% och det är framförallt i USA man har en bra utveckling nu. Projektdelen inom bostäder och sånt där var ju svagare. Men
de här stora grejerna, infrastruktur och sjukhus och såna här saker måste ju vara bra för Skanska.
Ja, och det, de jättemycket amerikanska order, och det där är ju långa order, och de är ju då valutagynnade av det där, för alla vinster de gör i USA är 30% högre värderade i kronor idag då än vad det var för ett år sedan nästan. Så de där ligger jag kvar i. Scandic Hotels kom en jättestark rapport, hade redan gjort en bra Q2, men jag tyckte Q3 var minst lika bra, med en kraftig vinstökning, bra beläggning, ökad beläggning, ökade priser. Den som har liksom försökt hitta ett hotell i framförallt Danmark där jag var för ett tag sedan, då är det väldigt höga priser, där finns ju Scandic, men även i Sverige är det bra rush. Så, och de har också, de har absolut inte gått dåligt i år, men de ramlade ner från dryga 40 till under 30 och då plockade jag upp dem. Så portföljerna faktiskt, och de steg också på rapporten, så min portfölj är upp 8% den här veckan, vilket man får...
Det är ju en normal årsavkastning, just
ja,
det är riktigt bra.
Så jag ligger långt efter de som leder, de har väl 35 då, men denna veckan har jag faktiskt ätit in lite på toppen där, så vi får se. Jag fortsätter, det är de fem som gäller nu. Men följ mig när jag gör några förändringar framöver.
Ja, men det blir spännande att se här. Mm. Och jag tycker vi stoppar för idag och går över lite till vad som händer nästa vecka istället.
Det tycker jag är en mycket bra idé. Och den är ju väldigt intressant. Om jag får, det är ju jättemycket där. Men det är klart att Fed-beskedet blir ju extra. Alltså amerikanska centralbankens räntebesked blir ju höjdpunkten, tycker jag i alla fall.
Det är ju på onsdagen och där är det ju också nästan 100% säkert att de kommer höja med 75 punkter då.
Ja.
Sen kommer det ju en massa bolagsrapporter och statistik och grejer. En på tisdag har vi NCC som är byggsidan också, som du har koll på.
Ja, de har ju redan gjort en slags vinstvarning, men de har inte rapporterat några riktiga siffror, utan mer sagt att de ska göra nedskrivningar och ha problem med kostnader och sånt. Men det får vi se hur illa det blev, absolut.
Och sen kommer de här inköpschefsindexerna, PMI, från industrin. Mm. Det kommer alltid första vardagen varje månad. Och det är ju bland annat Sverige och det är Kina och det är USA som kommer på tisdagen. Och det är ju en sån här tidig indikator som man håller noga koll på nu, så det får ju ni göra också.
Och ska man prata kort om den då, så har ju faktiskt reaktionen på PMI-siffrorna förändrats här senaste månaden mot hur det brukar se ut. När de publiceras så brukar en hög siffra ge börsuppgång och en låg siffra ge börsnedgång. Nu har det varit lite tvärtom här, för att man vill liksom inte ha någon bra fart i ekonomin, för då kommer räntehöjningar bli ännu högre. Så det har varit lite skilda världar mot hur det brukar vara.
Precis, och när det kommer ner en bit under 50 där, så brukar det också vara var lite bottenkänning för börsen faktiskt.
Ja.
Så att det får man hålla koll på. Sen på onsdagen är det ju en större rapport då. Det är ju Sinch som har varit den aktie som har rört sig mest på storbolagslistan på senare tid här.
Har ju också, inte vinstvarnat utan gjort en omvänd vinstvarning här. Men nu blir det ändå intressant att läsa rapporten och se hur den organiska tillväxten har varit och få lite liksom mer info kring de resultatsiffror de levererade här på förhand för ett litet tag sedan.
Och sen har vi ju köksbolaget Nobia som får ju dubbelstryk, både att de har stor verksamhet i Storbritannien plus att du har hela det här med byggsektorn och konsument och renoveringar och sådant som slår in där.
Precis.
Och sedan har vi några utländska också på energiområdet, så har vi ju Vestas där det blir jätteintressant att se hur orderingången är där nu på deras större vindsnurror så att säga.
Ja, just det. Och där är det, där förväntar man sig väl att marknaden ska börja ta fart igen 24 kanske, men vi får se. Mm.
Och sen har vi Sampo som jag följer också, som kommer med rapport på onsdagen. Det är ju sånt där bra, stabilt utdelningscase. Men där rapporterna inte brukar vara några kioskvältar. Nej. Utan man vill säga att du tuffar på. Och sen får du då industri-PMI från övriga, för EMU och för alla EU-länderna också. Och på torsdagen så är det vårdbolaget Ambea. Där har vi ju haft lite svagare och lite tuffare, och mycket av de här är mycket löner, så att det blir en eftersläpning i att de kan höja sina intäkter efter att lönerna stiger. Och vi har Storytel som, kan man säga, inte rekonstruktion, men det är under omstöpning med ny vd. Man ska ta och försöka få upp lönsamheten, man kanske inte expanderar lika snabbt utan man vill tjäna pengar istället, så det blir intressant att se hur det går med det där. Och sen får du lite månadsstatistik från Avanza och Nordnet för oktober. Och Nordnet kom för övrigt med en rapport idag som var precis i linje med förväntan. Så där har du ingen direkt reaktion. Den har ju följt med Avanza som kom tidigare här. Där fick du nästan deras rapportreaktion också.
Ja, så var det.
Och sen har du inköpschefer i tjänstesektorn också som kommer med sina prognoser här på torsdagen. Så det är väl det viktigaste nästa vecka.
Ja, och som sagt var Fed-beskedet, och det är 75 punkter som gäller hos alla bedömare nu. Och avgörande för om börsen faller eller stiger blir ju då Jerome Powells presskonferens efteråt. Och en hökaktig Powell kommer ju sänka börsen, medan sen ska vi säga en mer, nu får vi vänta och se, Powell kommer nog driva upp börsen en hel del. Men det vet vi i nästa vecka, och fram till dess så kan man ju lyssna på våra kollegors olika poddar, och de har du koll på, Agneta.
Precis, vi har Makrorådet där det finns ett fast avsnitt nu, och vi har ju Digitalpodden som kommer varje vecka, och vi har Smarta pengar, och vi har den dagliga podden Morgonkoll, och sen har vi DIs ledarpodd.
Och så vad har vi oss också, Analyspodden, och detta avsnitt gjordes av Agneta Jönsson och mig, Ulf Pettersson, och vi önskar er alla en trevlig helg.
Trevlig helg, hej då!
Tack, hej!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.